God fortsättning. Fint att se er alla. Idag ska vi läsa en väldigt vacker text ifrån profetlitteraturen. Ifrån Jesajas 43 kapitel. Ifrån vers 1 så står det så här. Nu säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har format dig Israel. Var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågorna ska inte bränna dig. Jag är Herren, din Gud. Israels helige är den som räddar dig. Jag lämnar Egypten som lösen för dig. Jag ger Kurs och Seba i utbyte. Du är dyrbar för mig. Jag ärar och älskar dig. Därför ger jag människor i utbyte mot dig. Andra folk som betalning för ditt liv. Var inte rädd. Jag är med dig. Från öster för jag hem dina barn. Från väster samlar jag er alla. Till Norden säger jag, ge mig dem, och till södern, släpp dem. För hem mina söner från fjärran och mina döttrar från jordens ände. Alla som bär mitt namn och som jag har skapat, format och gjort till min ära. Nu säger Herren, så börjar den här texten. Hälsningen från Gud genom profeten kommer under den babyloniska fångenskapen. Sannolikt mot slutet av den här fångenskapen. Möjligen är det så att det börjar spira ett visst hopp hos israeliterna om att de ska kunna återvända till sitt land. Låt oss säga några ord om den där fångenskapen. Fångenskapen i Babylon, det är den stora, stora katastrofen och tragedin i Israels historia. Templet i Jerusalem förstörs år 586 före Kristus. Och så blir Guds folk bortförda i en 70 år lång fångenskap. Du ser på den här målningen hur templet står i lågor och förstörs, och så förs de ut ur sin stad och sitt land. En ganska stor del av Gamla testamentets profetlitteratur handlar på olika sätt om just precis det här. På förhand så finns det profeter som varnar folket för olydnaden, för avgudadyrkan och inte minst för att de är så vårdslösa med de fattiga. Och hur det i förlängningen kan göra att Guds beskydd viker från folket. Vilket också händer då. De lyssnar inte på varningarna. Och så småningom så är det en del av de här senare profeterna då som talar till de tillfångatagna. Var med nu lite. Gud tar inte sin hand ifrån dem för att glömma dem eller för att plåga dem. Utan hans avsikt är alltid att rädda. Till och med när Gud är emot oss. Är han för oss? Tänk dig det här slagna och splittrade folket som nu sitter i Babylon, i fiendeland och sörjer alla sina förluster. På ett sätt, jag satt hemma och tänkte, vad ska man jämföra det här med? Och jämförelsen haltar naturligtvis, men i vissa stycken påminner de om kurderna. Ett folk utan land och utan hemvist i världen. Men det som är skillnaden är att i Israels fall så är det här inte bara en geografisk fråga eller en etnisk fråga, utan det är djupast en teologisk fråga de brottas med. Om Gud nu inte beskyddade oss från babylonierna, är då de andra gudarna mäktigare än vår Gud? Ni vet hur det har varit i historien, va? Då har det liksom funnits en och annan muskelspännartävling där gudarna har liksom visat sig maktlösa. medan Herren, skaparen, Sebaot, han är den som har avgått med segern. Det här händer ju gång på gång. Vi kan till exempel, ja men ni vet, det finns många exempel på det. Här verkar ju motsatsen hända. Är han inte mäktig? Är han inte på vår sida? Älskar han oss inte längre? Och i det här läget kommer den här texten som något slags stråle av ljus. Texten är vacker och den är väldigt, väldigt innehållsrik. En del söndagar när du lyssnar till en predikan så är undervisningen i kyrkan väldigt praktisk. Men i den här texten får vi inte supermycket att liksom gå hem och göra efter dagens läsning. Det här är snarare en tröstetext. Men det betyder inte på något sätt att det är flummigt eller inte går att leva på. Tvärtom. Hela den här texten står i första person singularis. Jag återkommer gång på gång. Betoningen handlar om Guds närvaro, om Guds personliga inblandning och hans engagemang i den här räddningsaktionen. Han är personligen den som har tagit initiativet till det här folket. Han är den som agerar. Han är den som styr världsutvecklingen. Han är den som håller hela historien i sin hand. Som är närvarande vid dess början och dess slut på samma gång. Det är ett jag som agerar och talar här. Det är inte en tillbakalutad Gud som liksom bara har satt igång maskinen och får klockan att ticka. Utan han är liksom inne i folkets kamp och det är han som agerar. Gud är med människan mitt i den situation människan lever i. Oavsett grad av ljus eller mörker. Gud ser, Gud älskar och Gud är med. Den inleds ju den här texten och avslutas. Vers 1 och 7 påminner väldigt mycket om varandra. Gud har skapat folket och Gud har format folket. Det här står i början och i slutet av det här poetiska stycket. Han kommer inte att ge upp om sitt folk. Han har skapat dem och han har format dem. Dels för att han älskar dem och dels stod det här för att han själv ska bli ärad. Det är som att han har en liksom projektionsyta i det här folket som alla andra folk i hela världen ska titta på. För att Gud ska bli ärad. Och budskapet då mellan de här två klamrarna, vers 1 och 7, handlar om folkets identitet. Att de tillhör Gud, att de är älskade av honom. Och så handlar det om befrielsen som Gud håller på och planerar för att ta dem ut ur fångenskapen i Babylon. 70 år är en ganska lång tid får man säga. Är ni med? Det är liksom hinner byta folk rätt rejält. Det är inte samma folk som återvänder som de som blev tillfångatagna. Det är ett par generationer senare. Mottagarna, jag inbillar mig att de är ganska ut. På ett sätt har de ju skapat sig en vardag. Läser vi en del andra texter. De söker det nya landets bästa och vi ser en del texter om hur vardagen liksom funkar i Babylon. De sitter inte i fängelse utan de lever sina liv där. Men de är sannolikt ändå utmattade efter en mångårig kris. Och det är enormt trösterikt att Gud är den som agerar och som personligen ska befria dem. Som sagt, det finns inga uppmaningar om att agera i dagens text. Och Bibeln går väldigt ofta just precis hit. Människan behöver en påminnelse om att Gud är den som djupast och som först agerar och vi gensvarar på det. Vi talar med Gud för att han först har talat med oss. Vi söker Gud för att han först har sökt oss. människan är inte först. Hon är alltid tvåa. Det är alltid Gud som tar det initiativet. Och så kommer denna genomgående återkommande uppmaning. Var inte rädd. Varför inte då? Jo, för att folket, säger den här texten, är friköpt. Ordet som används här för tankarna till någon slags familjesolidaritet. Där en starkare familjemedlem går in och garanterar en svagare familjemedlems välbefinnande. Tänk dig en dysfunktionell situation i ett hem. Och så kommer någon snäll och välbeställd morbror och säger, ja, men jag tar över nu. Jag lovar att ta hand om er. Man liksom köper den här utsatta familjen fri. Och sen säger han, jag har gett dig ditt namn. Och associationen för israeliterna, den har att göra med att någon har blivit adopterad. Namnet i Bibeln är alltid starkt kopplat till vem en person är. Ni vet, nu för tiden kan man ju kalla ungar för nästan vad som helst. Jag pratade med min bror någon gång och sa han, men de här ungarna på mina barns dagis, de har sådana här hamsternamn, sa han då. Och man förstår lite vad han menar, eller hur? Men när Bibeln ger någon ett, när Gud ger någon ett namn, så är det alltid kopplat väldigt tydligt till dennes identitet. Jag har gett dig ditt namn. Står för att Israel nu är helt sammanlänkade med och älskade av Yahweh, himmelens Gud. De är hans. Vad står det sen? Sen står det om eld och vatten i vers 2. Lågorna, att de är farliga, det begriper vi. Men vad är grejen med de här vattenmassorna? Det stod så här. När du går igenom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. I Bibeln är vattnet ofta en bild på kaosmakterna. Hoten mot människan. Och om du tänker efter så är du med på hur det här återkommer hela tiden i den bibliska historien. Uttåget ur Egypten sker genom havet som Gud delar på. Ingången i Kanans land går genom Jordanfloden som stannar upp. I Saltaren önskar bedjarna att de inte ska bli neddragna i djupet, att inte dränkas av haven eller floderna. Vid något tillfälle står Jesus i en båt och talar till vågorna så att de ligger stilla. Det här handlar inte i första hand om att det ska bli en trevlig båttur, utan om att han skickar en signal om att han står över kaosmakterna, att han befaller dem och att de måste lyda. Och i Uppenbarelseboken talas det om att i framtiden ska inget hav finnas mer. Jag tycker att det där är väldigt oroväckande information som är uppväxt med salta bad på västkusten. Men det handlar inte om att bryggorna inte ska finnas och att krabbfisket inte ska finnas mer. Utan det handlar just om det här med kaoset. Hoten mot människan. Ondskan ska inte längre existera i framtiden. Kaoset, hoten, fruktan ska inte finnas mer. Israeliterna, de smakar dagligen på att det här inte är ett faktum än. Men här får folket ett löfte om beskydd. Jag har alltid, om jag fick bli lite personlig med dig, så har jag alltid tyckt att det varit lite knivigt, eller alltid, men periodiskt i alla fall, tyckt att det varit lite knivigt med texterna om löftet om beskydd. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det. Vad är det man kan hoppas på? Vad är det man kan räkna med egentligen när det gäller Guds beskydd? Det verkar ju inte som att kristna människor som tror nödvändigtvis får ett enklare liv än andra. Eller hur? Så vad betyder det då? Ja, men jag uppfattar att det där inte handlar om ett självklart beskydd från vardagens fighter. Det där slår liksom olika för olika människor och det verkar inte finnas någon riktig logik i det. Men däremot finns det löften om beskydd från det som kan förgöra. Gud kommer inte att släppa dig. Gud kommer inte att tappa dig. Gud kommer inte att glömma dig. Vidare i vers 3 och 4 så talas det om lösen. Jag lämnar Egypten som lösen för dig. Jag ger Kush och Seba i utbyte. Det verkar lite konstigt. Hur ska man förstå det där? Bildspråket har med fångutväxling och någon slags byteshandel att göra. Och jag tror att man ska uppfatta det här som en metafor. Gud offrar inte andra folk för Israels skull. Men han drar till drastiska bilder för att uttrycka sin omsorg. Och kom ihåg vilken kontext det här sägs i. Folket tror att de har glömts bort till förmån för grannfolken. Och därför används det här språket. Okej, en del av er sitter och grunnar nu på vilket sätt har detta med Jesu dop att göra? Det var ju rubriken för den här dagen. Det visar sig att det har ganska mycket med varandra att göra. Tillfångatagna judar 500 år före Kristus hör en del saker som vi känner igen när vi läser berättelsen om Jesu dop. Jesus döps av Johannes döparen i Jordanfloden. Jag hittade en fantastisk bild som jag tycker så mycket om. En konstnär som har målat Jesu dop och duvan som sänker sig ner. Och precis som i dagens text så har dopet med identitet att göra. Om att vara tillhörig. Om att vara älskad. Du är min och du är älskad, får Israels folk höra i fångenskapen. Och när Jesus döps, är ni med på att vattnet är tillbaka igen? Så går han genom vatten och så öppnar sig himlen. Anden sänker sig ner över sonen och faderns röst hörs över Jesus. Hela treenigheten är inblandad i den där märkliga händelsen. Och så hörs rösten, detta är min älskade son. Jesu dop är på ett sätt unikt, men det är också prototypen för allas dop. Allt som sker i Jesu offentliga tjänst utgår härifrån. Innan det här har inga under gjorts, inga munnar mättats och inga, liksom, han har inte gått på några vatten eller någonting, utan det börjar här. Det här är ingången i Jesu offentliga tjänst. Alltså han går in i sin tjänst med faderns ord i ryggen. Detta är min älskade son. Och det är meningen att vi ska höra någonting i det. Du går ut i livet, i din vardag, i ditt yrkesliv, i ditt familjeliv, i allt det som är du med faderns ord i ryggen. Du som är döpt, du har varit med om samma sak. Detta är min älskade. När Jesus har utfört alla de där undren, hänger på korset, då är faktiskt fadern tyst. Om det här hade varit någon slags gärningslära vi pysslar med, då hade ordningen varit den motsatta. Då talar inte fadern förrän Jesus har fått något gjort. Men han går ut med allt detta i ryggen. När du blev döpt, döptes du in i den här Jesus-händelsen. Det betyder att det som hände Jesus hände också dig. Det är i dopet vi får vår djupaste identitet. Du som minns riktiga papperspengar. Nu är det ju inte så många här som var födda 1967, men du kanske är född 1977, vad vet jag. Du vet att äktheten avgörs på vattenstämpeln. Du är hans. Du är friköpt. Du är sedd och du är älskad. Och sen Om vi är tillbaka i Jesaja-texten så talas det om en slags insamling. Nord, syd, öst och väst ska lämna tillbaka folket. Gud kräver tillbaka de sina och imperierna har ingenting att sätta emot. I det nya förbundet, där Jesus är alltings centrum, ska det också ske ett samlande. Gud ska en dag dra ihop alla tillfångatagna. Alla som kämpar med makterna, som sliter med synden i sitt liv, som förföljs eller hånas för sin tro och sin tillhörighet. Nu är det liksom vi som lever i exilen, i främmande land. Din djupaste identitet, om du är döpt och tror på Jesus, är inte att du är svensk. All nationalism som poppar upp just nu med kristna förtecken har en alldeles för liten dröm. Alldeles för liten dröm. Ett starkt Sverige är en mikrodröm jämfört med det som Nya Testamentet målar upp. Din djupaste identitet är inte att du är svensk, om du nu är det. Eller vad du nu är. Eller att du är rik. Eller att du är välutbildad. Om du börjar att följa Jesus så är det i hans rike som du genom dopet har ditt djupaste medborgarskap. Det är den du är. Men du lever i främmande land. Det gör jag med. Och en dag ska allt dras samman. Tills dess lever vi i tro. Så slutligen, det jag vill att du fick med dig hem när någon frågar vad handlade det om idag, då är det det här du ska svara. Är ni med? Glöm inte att det är Gud som har skapat oss. Det är Gud som har format oss. Det är Gud som har friköpt oss. Det är Gud som har adopterat oss. Och därför behöver du inte vara rädd. Du är dyrbar och älskad. Du är doppad i Guds godhet och omsorg. Snart samlar han in de sina. Och då måste makterna släppa taget. Befrielsen, den närmar sig. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus Kristus, tack för att du har brutit in i världen och i historien. Tack för att du har delat all vår mänsklighet. Tack för att du har smittat världen med din härlighet. Och tack att i en galen värld med stora förändringar och oro och imperier som spänner musklerna, så har du inte släppt oss med blicken. Tack att du en dag kommer igen. Tack att vi tillhör dig. Tack att du håller hela världshistorien i din hand. Och du kommer att knyta samman den med dina barmhärtiga händer. Vi lämnar oss själva i dina händer. Fortsätt att binda oss nära dig. Fortsätt att påminna oss om din identitet, om vår identitet, om vår sanna hemvist, om vår tillhörighet. Amen.